Hejsan, Stefan Hasselblad heter jag och tillsammans med Lasse Hoffman så ska jag guida er den närmaste kulturella halvtimmen. Lasse står just nu på Kulturrum i Nyköping tillsammans med Olle Hallberg, för detta kulturchef och chefsbibliotekarie. Och de ska prata om en gammal klassisk bildningsroman.
Jag tycker att vi börjar leta upp boken i
Ja. Du har alltså en bok som... Ja, som du inte vet om den finns här.
Nej, men jo, men jag tar det nästan för självklart.
Jaha.
Det är ju en av de stora svenska klassikerna.
Strindberg, eller?
Nej. Jag tänkte börja lite lättare.
Jaha.
Men på L är det. Svenska romaner är på H.
Ja, det är inte en deckartyp då.
Så. Nej, det här är en bildningsroman.
En bildningsroman på L.
Ja.
G är där. Romanen här är romanen nästa, L. Och då ska vi se.
Ja. L-A. Då blir det här. Vet. Här
Lagerlöf. Ja, Gösta Berlingsson.
Nej, det tänkte jag inte. Det är ju hennes debut kan man säga, va?
Ja. Och du, sen var Lagerlöf, kejsaren av Portugalien.
Spänningar,
den läste man i skolan.
Precis, visst läste man den
ja,
i skolan.
Ja, det gjorde man absolut. Ja. Den var ju spännande som 17.
Ja.
Det var ju skotska regementet.
Var det så det var?
Ja visst, de var ju i var det Marstrand?
Nej. Ja, det var någon utav de här där det frös i så de inte kunde komma.
Nej, just det.
Jag är nämligen på jakt efter Nils Holgersson, men den kanske finns på barnböcker.
Ja.
Eller?
Nej, den står nog fasen i magasin. Så det,
är det så? Är det
ja,
så?
Så är det nog. Men du, vi gör en liten sökning här. Oj, här kommer alla barna.
Hörs
inte det? Vi som
ja, vi behöver egentligen inte ha boken. Vi kan ju historien, eller hur?
Ja.
Vi behöver ju inte boken.
Nej, du skulle vilja ha boken i din hand.
Ja, fast det är inte så viktigt. Kan vi sätta oss här, eller? Men jag tänkte så, ja men alltså Nils Holgersson är ju verkligen... Det är ju en bok om Sverige.
Ja, visst.
Och svensk, alltså hon får uppdrag att skriva en geografibok, ja. Eller?
Och gör det på ett lysande sätt egentligen, som kanske speglar lite om vad som hände när hon skrev det. Då hade man ju börjat att flyga. Eller hur?
Ah, ja, hon har ju skrivit Gösta Berlings saga och Jerusalem.
Ja.
Och fått sitt jättegenombrott både i Sverige och internationellt.
Ja. Och sen då tar de det här på allvar.
Ja.
Att göra en slags bildningsroman över Sverige.
Men det låter ju supertrist.
Ja, ja.
Eller det skulle kunna bli det.
Ja visst. Men samtidigt så måste hon ju ha fängslats av möjligheten att liksom det språk hon använder kunna skildra Sverige på det lysande sätt som hon gör egentligen. Att hon skulle få en överblick. Det var ju, alltså hon ser ju Sverige ovanifrån.
Ja, för det handlar ju om den här Nils.
Ja visst.
En riktig bus, en elak
pojke. Ja, men han skulle uppfostra.
Han slänger sten på djuren.
Ja visst, han är en elak person som kommer till insikt om att man måste vara snäll.
Ja. Så det, ja, men, och just det, han är elak så han blir pyssling. Alltså han blir 10 centimeter hög eller något sånt.
Ja, visst. Och sen får hon då en ledargås.
För det här är långt nere i Skåne. Det är nästan det är vid Ystad någonstans, Ystadstrakten.
Ja, ja. Och det är ju en kvinnlig förebild. Akka är en modergås.
Ja. En matriark.
Ja, en matriark som och liksom tanken att gåsen kan sväva upp och se landskapet i alltså det var ju någonting nytt på den tiden måste ha varit att se. Man undrar ju egentligen om Selma Lagerlöf på något sätt i något sammanhang hade åkt med en ett flygplan.
Ja, ja, men det var ju väldigt tidigt i flygplanet.
Ja, alltså, det var ju... men det fanns ju.
Ja.
Och jag menar, det som var folknöjet, det var ju alltså att betala en slant för att komma upp. Jag menar, man betalar ju för att komma upp och se landskapet ovanifrån.
Ja.
Det var ju en...
Det gör man ju fortfarande.
Ja, det gör man fortfarande.
Men är Akka, är det du menar att hon... För hon var ju lite...
Ledargåsan.
Ja, hon, vad heter det? Selma Lagerlöf var ju lite, alltså, för kvinnlig rösträtt. Var hon det redan då, eller?
Ja, det vet du. Ja, men hon var nog rätt så tidig på det. Det vet 17 om jag har snabbt.
För sen kom hon ju väldigt aktiv.
Ja, absolut. Hon stöttade det.
Ja.
Det gjorde hon. Men hon kanske inte var en av de absolut mera aktiva i själva rörelsen. Men hon var utan tvekan så var hon alltså stöttande och troligen även satsade lite pengar i det hon hade för att det skulle gå framåt.
Ja.
Men visst är det en fängslande själva historien. Och jag menar, ett landskap som Sörmland har ju många gånger lyft fram. Jag minns den gamle landshövdingen Bengt Gustafsson.
Mm.
Bengt Gustafsson, han var ju landshövding då när 1987 när vi firade 800 år
i Nyköping.
Ja. Och då skrev han ju i något sammanhang just lyfte fram Selma Lagerlöfs den sköna lustgården kallar han ju Sörmland. Ja, och då ville han ville liksom ha det till en
slags turist.
Ja, slogan alltså, den sköna lustgården. Sörmland, den sköna lustgården.
Men jag tänker alltså, hon var ju hon är ju barn av sin tid, Selma Lagerlöf.
Absolut.
Det här uppfostrandet som du säger, han är en elak män.
Ja,
han ska lära sig och bli ödmjuk och sådär.
Jag vet inte hur hon avslutar, det har jag inte tänkt på, hur det avslutar hela den. Han kommer ju tillbaka och helt plötsligt så blir han ju vuxen igen.
Och ödmjuk och hänsynsfull.
Och framförallt till sina föräldrar. Mm. Eller, för det var väl en grej som man skulle lära sig att... Ja, just det.
Men jag tänker också att det är ju, den är ju en svensk geografibok.
Ja, eller något visst är det där.
Men den är ju översatt. Det finns olika uppgifter. Det är 40 olika språk eller 60 olika språk.
Ja, det är ju lite konstigt på ett sätt.
Ja.
För jag menar, vilken relation kunde de ha till de här olika språken? Men i och med det så blev det ju ett intresse för Sverige också.
Ja.
Det blev det ju faktiskt. Men alltså, det konstiga är att föräldrar som då i sin skolunderbyggnad läste Nils Holgersson, de vill ju ibland att även deras barn i sin tur. Jag blev väldigt överraskad när min svärson fick en liten flicka, Sofia, som nu är 32 år. men när hon var liten så lånade han, för han hade sett att i våran bokhylla så hade Kerstin, min hustru, en väldigt fin utgåva som hon hade fått, en stor folieformat med fina illustrationer av Bertil Lübeck, den här utgåvan som kom någon gång på 40-talet när Kerstin var på 40-talet. Och den hade Kerstin, min hustru, fått av en gudmor som hon hade, som tyckte att hon skulle läsa den.
Mm.
Och där stod den i bokhyllan och min svärson fick se den där och så sa hon, kan inte jag få låna den, ska jag läsa den på kvällarna för Sofia som var hans lilla sladdunge faktiskt. Han hade tre innan. Och då, du vet, det var ju en sån där som man fick lov att sitta så här med uppslag. Alltså, man kunde inte ligga och läsa.
Nej. Den var alldeles för tung.
Visst, den var stor. Och då tänkte jag, jäklar det där, vilken ambition, han ska liksom läsa den där. För, och jag tror att Sofia kommer ihåg det fortfarande.
Ja, ja, ja.
Ja, det gör hon. Att, att pappa läste ju den där boken. Jaha, det är den som står där i bokhyllan, för sen lämnar de ju tillbaka den där.
Och den har ju blivit film också, ja. Inte bara i Sverige, och flera gånger i Sverige. Men ja. Det lär finnas filmer från Tyskland och Frankrike och Japan. Och...
Ja. Men det är ju därför att det är ju ett fängslande. Det är ju lite fängslande det där att man ser ovanifrån och sen dyker ner.
Ja.
Alltså man kan ju, det är ju filmiskt på sätt. Ja,
absolut.
Jävligt smart. Ja.
Och väldigt, ofta är det ju liksom dramatiskt.
Ja,
är det inte någon gång han blir tagen av en räv?
Jo, som är en räv.
Ja.
Ja, för fan.
Så att det blir ju liksom, det är verkligen så där Hollywood, det är liksom dramatiska toppar så där i varje kapitel.
Men tror du att barn nu skulle tycka det här var roligt?
Jag vet inte, jag såg bara, det fanns, nej det vet jag inte, men det var en, jag hittade en uppgift, Le Monde, den franska tidningen, de anordnade en omröstning 1999 inför sekelskiftet, där de frågade sina läsare, vilka böcker kommer ni ihåg?
Ja,
och de fick 17 000 svar. Så det är en ganska stort
det är fantastiskt.
Och den enda svenska bok som placerar sig på listan är Nils Holgersson.
Ja,
mellan
inte Pippi Långstrump.
Och den placerar sig mellan Jack Kerouac och Virginia Woolf och de här. Så det är inte något dåligt sällskap.
Nej, det måste man ju säga.
Och då är den ju ändå nästan 100 år.
Ja, nu undrar vi ju alla, hur går det? Hittar de någonsin boken? Står den i hyllorna på biblioteket?
Hej! Du är upptagen med barnen, vi vill inte komma och störa. Men vi söker...
Nils Holgersson, känner du till Nils Holgersson?
Det var det i magasinet kanske.
Tror du det? Vår Nobelpristagare? Selma Lagerlöf. Det är rätt så roligt.
Men vi kollar i receptionen, eller?
Ja, vad har du fått tag i för böcker? Åh, det är bara med hästar och prinsessor. Lånar du den bara för att det var så bra framsida? Det var spännande. Alltså, har du läst dem där? Jaha. Det måste ju finnas någon som står framme. Men Bia kan hjälpa oss. Är du upptagen? Katarina är ju. Vad fel av mig. Vi är ute efter en klassiker. Nämligen... Selma Lagerlöf.
Nils Holgersson. Jag hittar inte den någonstans.
Så finns det förmodligen i magasinet. Jag går ner och tittar här borta, sen går jag.
Ja, men vi har tittat där.
Ja, men alltså det står att den är ju liksom ställd på barnavdelningen.
Ja, också. Det är ju en lärobok från början igen.
Ja, men jag menar, vi hittar den inte på barnavdelningen.
Jag går ner i magasinet. Vi måste ha den där nere.
Jaha. Det borde ju stå i katalogen att den är magasinerad.
Ja, men gör inte det då?
Nej,
det står
att den är available.
Jaha.
Men det kanske inte är sant.
Ja, man måste nog titta lite närmare på varje katalogpost. Och där står det om det är magasinerad. Okay. Ja.
Men det är ett öde för en sån bok att hamna i magasinet. Att inte bli, för det betyder att den inte har blivit utlånad. Eller?
Alltså, vi kan inte ha allt.
Nej, jag försökte förklara det som gammal bibliotekarie.
Det som Ola har sagt en gång, som jag tycker är så fantastiskt. Du sa en gång att det här huset, här har man tillgång till hela världen. Gratis.
Ja.
På plats.
Ja.
Då kan vi inte ha alla böcker framme.
Nej.
Har du sett magasinet?
Nej. Vi tar det en annan dag.
Ja. Tack. Men du, om man så att säga så...
Vi är kända för ett väldigt fint magasin.
Ja.
Men den hjälpen får man ju på det här biblioteket. Mm. Att om man frågar i biblioteket så kan de liksom på datan gå in och se. Mm. Och om du skulle göra det i er reception här. Den finns på HCG, sa jag. Och så gick vi till HCG och där stod den inte.
Nej, det står i vårt magasin.
Ja.
Vi skulle ju drunkna.
Ja, men visst skulle man kunna bedöma hur intressant är den här boken för vanliga ungdomar nu? Nej, du ser ju att hon röstar. trots att du berättar för mig att du har kollat, den är översatt, boken är översatt i jäkla massa språk. Och folk säger att det är en bok som man kommer ihåg, säger de. Du kommer...
det går inte hem.
Nej.
Språket är ju för gammaldags också.
Ah, det är ju det.
Det är det tungt.
Ja, och där har man ju inte vågat bearbeta
det. Nej,
det
ska de inte göra heller.
Nej, men jag menar, man kan inte, man kan inte göra en sån där, vad heter det, bästa utgåva.
Ja, men det finns väl säkert på lättläst svenska eller något sånt där.
Ja, men då blir det en helt annan.
Ja.
Det är en väldigt smal och väldigt tung.
Mm. Men då får man ju sätta punkt här.
Ja, ja, ja.
Men det fina som du sa, att allting är tillgängligt.
Ja, ja, visst.
Ja. Ja, men det är bra.
Tack,
Katarina. Katarina Tege. Gammal medarbetare.
Nu blir det musik. Klassiker från tidigt 80-tal. Lorne the Wolf. Eller egentligen Lorne Erik Lawrence Munter the Wolf, som han heter numera. Han var medlem i popbandet Tic Tacs. Senare Ron Faust från Vaxholm. Och var med och byggde upp skivbolaget MNV. I början av 70-talet spelade han bas och tillsammans med Ted Ström var han låtskrivare till Contact, ett av de första banden som sjön vad man kan kalla samhällsbeskrivande politiska texter på svenska. Där fanns även Claes Palmqvist. De hoppade av och bildade studiobandet Vargen, vilket 1979 så småningom utvecklades till Hanson the Wolf United. Hanson, det är Dick Hanson, som gör text- och rytminstrument, slagverk brukar man säga. The Wolf, det är ju Lorne the Wolf som gör musik, text, sång, spelar piano. United, det är Claes Palmqvist, gitarrer, och Ingrid Munthe, text. Vi fyra är en arbetsgrupp, säger Lorne. På platta använder vi oss sen av andra musiker. Och det här är ett av de få uttalanden som överhuvudtaget går att hitta om den här gruppen, som är extremt privat av sig. Väldigt sällan de ger intervjuer eller ställer upp i några sådana här publika sammanhang. Jag vet att det gick ett rykte då, på den tiden, att de kom från reklambranschen, men jag vet inte om det stämmer. Det här var en intervju som gjordes inför deras andra platta, där Lorne säger att jag gör melodierna på elpiano och någon gång på gitarr. Det blir aldrig något spill. Melodierna jag kommer ihåg brukar räcka precis till en LP. Och ibland kan jag ha två melodistumpar över som vi pusslar ihop till en låt. Och Dick säger, musiken kommer först. Musikens stämning avgör sen vilken sorts text som Lorne och jag skriver. De slog igenom stort 1979 med sin första platta Iskalla killen, full av mänsklig värme. Och titellåten spelades väldigt mycket på radio. Det här var 79. Två år senare kom Existens Maximum, en riktig klassiker på dansgolven i Stockholms nattliv, på den titellåten för den här tiden. Och den plattan innehåller även den fina Var kommer barnen in? Och 1982 kom så den magnifika Yes Box. Låten Svalan är så lätt och skir och fin. Text om staden, vikten av att ta det lugnt och gå ner i varv och njuta när dagens arbete tagit slut. Förutom titellåten är det den mest streamade låten på den här plattan. En annan favorit som jag har är ju Vita springare, en sån här lång, melodisk, vacker och tänkvärd sång. Jag älskar den. Med en text som är så typisk för det ordet.
Jag kände mig så liten, rädd och svag. Led av kolibriasis ett tag. Nu ser jag fram mot nya tider. Nu har jag hälsat dig.
Och så den jazziga titellåten som svänger så skönt med sin klassiska ståbas, eller kontrabas som du heter, som spelas av Janne Bergman. Och den typiska jazzgitarren gör verkligen soundet på den här låten. Till den här plattan hade de kompletterats med en gitarrist till, Jonas Isaksson, som också är en känd figur i den svenska popbranschen. Och han knöts ganska permanent till gruppen och gav ett verkligt lyft med sin gitarr. Och ett bra exempel på det är ju, som jag tycker, plattans bästa låt. Ganska en gömd pärla, som engelsmän säger. Hidden Gem. Vi lever än. Det är mer gitarrer, det är hetsigare tempo och en text som var allmängiltig då, men kanske ännu mer idag.
Jag ser mig om i vrede. Jag ser på världens bedrägeri. Vad som styr och förnedrar vår tid. Jag ser mig om i vrede. Jag slåss mot vanmaktens apati. Där den sprids som ett gift.
Andra halvan av låten tar gitarrerna över, och jag tror att det är Jonas Isaksson och även Claes som turas om och får bre ut sig tillsammans med Lorns klaviatur. Och det svänger rejält och flyter fram med snabbt tempo. Jäkligt skönt. När det inte kan bli bättre, då avslutas det med att gitarrerna släpper in Ulf Andersson på saxofon, som får ge låten en sista push in i hamn. Underbart! Hans and the Wolf United turnerar just nu faktiskt runt i landet. De har varit sparsamma med konserter, men jag och Per-Anders Nilsson, en gemensam kompis till Lasse och mig, såg dem på Draken, vill jag minnas, någon gång tidigt 80-tal, eller första halvan av 80-talet i alla fall. Sen har de gjort ett antal uppehåll, men kom med en platta för 10 år sedan och ytterligare någon här om året. Och nu är de tydligen på gång igen och turnerar runt om i landet. Fast utan Claes och utan Dick. Men Jonas Isaksson, gitarristen, är kvar. Och Lorne the Wolf, såklart. Vi kan se dem på Rival i Stockholm i maj. Vad betyder egentligen det här uttrycket Yes Box All Right? Och var kommer det ifrån? Jag kommer ihåg det från min barndom. Jag tror att det förekommer i något Hasse Tage skämt också. Men vad kommer ifrån? Ja, vi frågar oraklet på området, Bengt av Klintberg. Jo, det kommer faktiskt från en rolig historia med rötter i medeltiden. Och sensmoralen gäller vådan av att komma till främmande land med otillräckliga språkkunskaper. Det förekommer i en roman av Henning Berger, en författare som i slutet på 1800-talet bodde i USA och som i flera böcker har skildrat de svenska emigranternas liv. Romanen heter Gulaschbaronerna och kom ut 1916. Huvudpersonen är en svensk affärsman på glid i Köpenhamn och råkar möta en annan svensk. Denne bjuder honom på middag för att diskutera en affärsidé. Och han har en lösning på alla problem. Kläderna på stampen, yes box, all right, så löser vi ut dem. Och den kortare formen, yes box, påträffas i Fritjof Nilsson Piratens debutroman Bombi Bitt och jag från 32. Mötet med Nils Galilei och Mr. Smith präglades av den oberördhet som världsvana gentlemän städse påtvinga sig. How did you dong, frågade den svarta cigarren. Yes box, very well, svarade Nils. Det var allt. Och båda de här författarna har haft öra för hur svenskar med otillräckliga kunskaper i engelska svänger sig med engelska uttryck för att framstå som världsvana. Ramsan yes box, all right, hör till dem. Uttrycket är den komprimerade resten av en skämthistoria som var utomordentligt populär i Sverige under 1900-talets förra hälft. Det handlar om en man som vill utvandra till Amerika, men hans stora bekymmer är att han inte kan tala engelska. En kamrat lugnar honom. Det räcker om man kan tre ord. Yes, box, all right. Mannen lär sig de tre orden och reser iväg. När han kliver i land blir han vittne till ett fruktansvärt slagsmål som slutar med att den ene slagskämpen dör och den andra flyr. En polisman kommer och frågar om det är han som har dödat mannen. Yes. Hur gick det till? Box. Följ med till finkan. All right. Historien om USA-svensken och poliserna framfördes bland annat som sketch på sommarkolonier och barnkalas under 40-talet. Nu är det dags för Lasse och hans Beatles-singlar.
Vi skriver hösten 1963. Efter många år av slit så är det här ett framgångsrikt år för The Beatles. Det är en rad listettor i England. Please Please Me, From Me to You och She Loves You. Men det är fortfarande iskallt i USA. Skivbolaget Capitol, de vägrar att ge ut Beatles. Deras manager, Brian Epstein, han tjatade förstås, men det var förgäves. Då vädjar Brian Epstein till John och Paul, skriv en låt och tänk på USA. John och Paul satt sig ner vid ett piano. Ett piano som stod i källaren till Jane Ashes lägenhet. Det var Pauls dåvarande flickvän. John Lennon har senare sagt: vi skrev den man mot man, öga mot öga. Den 13 oktober, då ska Beatles äntligen vara toppattraktion i det ledande tv-programmet i England. Saturday Night at the London Palladium. Bästa sändningstid på lördagar, 9:30 till 9:30. 15 miljoner tittare. Det här var i början av 60-talet höjdpunkten på en musikkarriär, att vara sändningens huvudattraktion. Den här kvällen innebar inte höjdpunkten i Beatles karriär, men den innebar att det verkliga kaoset kring Beatles startade. London Palladium hade aldrig varit med om något liknande. Det var skrikande fans inne i salongen. Det var skrikande fans som orsakade trafikstockning utanför. Pressen är extas. Bilderna med hysteriska tonårsflickor dras upp i helsidor. Den här kvällen myntas uttrycket Beatlemania. Och i slutet av programmet så får ju Beatles då spela 4 låtar till sina skrikande fans. From Me to You, I'll Get You, She Loves You och Twist and Shout. Inget skulle bli så likt efter det. 4 dagar efter framträdandet så är det dags att gå in i studion med den nya låten. EMI, de hade köpt in en 4-kanalsbandspelare. Nu kunde de spela in i stereo. Men det viktigaste, det är energin. John och Paul hade där i källaren hetsat varandra till ett mästerverk. Nu gäller det att få det hela på band. Efter 17 tagningar så är de nöjda. Ja, de är inte bara nöjda. Känslan i studion, den beskrivs som glädjestrålande extatisk. Låten är fullastad med musikaliska effekter. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Ian MacDonald, han beskriver i sin bok Revolution in the Head så här: I want to hold your hand är så händelserik att Pauls oktavhopp till falsett i slutet av versen drunknar i den chock som inträffat fyra takter tidigare. Ett skutt från ett skutt från e-moll till h-moll. Det var det vad det handlade om. Brian Epstein hade ju bett John och Paul att tänka på den amerikanska marknaden. Och nu mjuknar skivbolaget Capitol. Och den 26 december, mitt i ett dämpande julfirande i USA efter mordet på president Kennedy en månad tidigare, så ges I Wanna Hold Your Hand ut. Effekten låter inte vänta på sig. Om spelningen på London Palladium startade Beatlemania i England, ja, då beskrivs påverkan på USA om möjligt ännu större. Ett citat, om möjligt lite överdrivet, men ändå. USA lyftes ur sin dysterhet av skivans gladlynta energi och uppfinnelserikedom. Varefter landet av ren tacksamhet slängde sig för Beatles fötter. Härligt. Beatles bokas in för ett framträdande i Ed Sullivan Show den 9 februari. Bara en vecka tidigare, den 1 februari, så får Beatles för första gången en Billboard etta. I Wanna Hold Your Hand toppar listan och Beatles som är i Paris, de blir ju, ja, om möjligt ännu mer glädjestrålande extatiska. Och någon månad senare i april, då ligger fem Beatles-låtar i topp. Det är Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand och Please Please Me. Capitol vräker ut Beatles-låtar på den amerikanska marknaden. Och många amerikanska artister har vittnat om att I Wanna Hold Your Hand förändrade allt. Låten och utgivningen då, den bröt showbiz förlamande grepp om den amerikanska poppen. En som var entusiastisk var Bob Dylan. Han var till exempel också övertygad om att Beatles måste haft kemisk assistans för att kunna åstadkomma något så epokgörande. Han hörde också fel på texten. I can't hide blev i Dylans öron I get high. Texten, ja, den är generande ytlig. Inspelningen, trots fyrkanal, ganska primitiv med svag bas och opolerad sång. Men vad gör det? Här finns ju en råkraft och en originalitet. Orden, de är inte viktiga. Helheten är det som räknas. Texten, den ska inte vara i vägen. Om I Wanna Hold Your Hand har något budskap, så är det släpp loss och känn hur skönt det är. Och det är ett verkligt omstörtande budskap som skrämde den traditionellt kristna amerikanska medelklassen. För det var ett budskap deras tonåringar tog till sig. Beatlemania hade drabbat USA. Jag tänkte att jag lägger upp I Wanna Hold Your Hand i flera versioner på vår Spotify-lista, va?
Okej.
Okay. Den finns ju liksom studioversion, så finns det någon live-version och så finns den ju på tyska, va?
Ja, ja. Ja, det går bra.
Ja. bra musik genomgående.
Jävligt bra musik genomgående. Missa inte det.
Missa inte.
Ha det bra.
Mm.
Och därmed var det slut för idag och vi säger tack och hej. Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Och våra poddar hittar du på Spotify, Apple Podcaster och SoundCloud. Tack för att du följer oss.